Underbart att vara här, verkligen. Kirsti har berättat om den här församlingen och talar väldigt, väldigt fina ord. Och jag ser ju, det var absolut inget skryt. Helt underbart att vara här. Och fantastiskt arbete, vad jag förstår, Bengt-Arne. Bengt-Arne har gjort, han var en lång och trogen tjänst. Han tjänat i församlingen och det märks. Jag kände var samma hjärta när vi satt upp och fika som det är i församlingen. Så det är underbart, och fortsätt vara i bön för hans efterträdare. Han upplever det dags att lämna över hedersstaven. Svårt att se, men det är sanningen ändå. Och så fortsätt be att det blir rätt. Alltså, helt underbart verkligen att vara här, och den här gången menar jag också när jag säger det. Ja, jag heter alltså Lennart Fors och jag är studiekamrat med Kirsti, och vi gick samma utbildning längre tillbaka, 97-99 var det. Och jag har alltså tre barnbarn, tre killar, tre söner har jag också, och så är en fru, Helene. Helene sitter här, och det bästa som har hänt mig näst efter frälsningen är så gott. Ja, verkligen får jag tacka för förtroendet att få komma hit. Och min första fråga, eller när jag hade fått ett på Messenger ett meddelande att Kirsti frågade om jag ville komma hit och predika, så min första fråga jag ställde till mig själv, och den var verkligen berättigad: vad kan jag tillföra en församling som redan tycks ha allting? Och då får man ju titta i Bibeln. Vad säger Bibeln om det? Vad kan jag göra? Vad kan jag tillföra en församling som redan har allting? Men då ser vi att flera gudsmän i Bibeln, de påminde församlingen om Guds ord. För ni är en församling som älskar Guds ord. Och det är det viktiga. Och det är en förutsättning för att kunna stå rak i de stormar som kommer allt mer och mer. Ju närmare Jesu återkomst vi kommer, ju mer kommer det att blåsa och storma. Och Gud sänder vattendelar. Jag ska inte gå in på det, men Gud sänder olika vattendelar som det inte går att vara neutral inför. Och när man tar Guds parti, ställer sig på Guds sida, om det som kom vattendelar, alltså som orsakar, jag vill inte kalla det splittring, men jag vill kalla det rening. Tyvärr, det kan vara smärtsamt. Visst, men när man ställer sig på Guds sida så blir det stormar, då blåser det. Men vi kan stå trygga. Här är ni mitt livs värn, för vem skulle jag rädas, stod det i gamla översättningen i psalm 27. Ja. Pratar om påminnelser, ja. Och jag ska inte ha några snabba bibelord. Jesu bror Judas, han har skrivit ett kort brev med bara ett kapitel. Och det är intressant att studera, men jag ska inte, jag ska bara läsa en vers ifrån det nu. Men han skriver så här till sina, de första mottagarna av det brevet: även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Jag vill påminna er, även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Gud räddade sitt folk ur Egypten. Och när man då läser Moseböckerna, speciellt andra Mosebok, då, det handlar om när uttåget ur Egypten, och hur ofta genom gamla testamentet blir vi påminna om det. Herren er Gud som räddade er från Egypten. Det står så många gånger, och ibland kan man sitta och fundera sig, sitter Gud i himlen och liksom vill ha bekräftelse på hur bra han är och så vidare. Men så är det ju inte. Gud är inte någon sitt farbror i himlen som sitter och ja, min sann, inte, utan det är därför att vi behöver höra det, va? Det är en Gud som har befriat oss en gång i tiden. Vi behöver höra om vår befriade. Vi behöver hela tiden höra om att Gud är god. Därför att vi är ju de enda varelser. Vi lever i två världar samtidigt. Den andliga och den fysiska. Och i den fysiska världen så stormar det. Vi behöver bli påminna om Guds ord. Gud är god. Gud är god. Han är med oss. Även om vi ibland kör i diket så finns han där. Halleluja, halleluja. Och tar ett par påminnelseställen till. Och det är Petrus andra brev. Och vi vet Petrus, han gjorde ju inte alltid allt rätt. Det är nog många av oss, vi kan identifiera oss med honom. När det börjar blåsa för honom, han förnekade Jesus. Och till och med efter han var i tjänst ett tag, så då ville han helt plötsligt inte äta med de som inte var judar. Han ville inte äta med hedningarna, för han kunde ju skämma ut sig. Och då fanns Paulus där och korrigerade honom. Men, jag gillar Petrus. När han föll igenom vattnet, så fanns Jesus där och drog upp honom. Men vad fick han vara med om? Han fick vara med om att gå på vattnet, va? Sommartid. Det är inte så många, men jag har hört vittnesbörd från fem väckelser i Indonesien och så, att folk har gått på vattnet. Men han fick vara med om någonting, för han vågade satsa. Han vågade satsa när han var ung. Men här i andra brevet, då hade han mognat. Då hade han mognat och berättar sina erfarenheter. Så det. Vi tar och läser bara från vers 10. Jag ska säga. Från vers 10 till vers 15. Det blir inte allt för mycket där. Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då, om vi har gjort det här, alltså om vi har tagit tid i bön, så vi förstår vad vill Gud. Vad vill Gud med mitt liv? Vad vill Gud med ditt liv? När vi har gjort det här, när vi har gjort vår kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Det hade ju han gjort, men okej. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält. Han visste att det börjar närma sig slutet, va? Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta, va? Han ville att de skulle de skulle minnas det han hade predikat. Han hade fått vara med om någonting. Så han lämnade efter sig ett arv. Han unnade andra att få vara med om. Han hade ju verkligen fått göra många erfarenheter med Jesus. Han fick vara en av de 12. Han vandrade med Jesus. Han var så entusiastisk. Allt blev inte rätt. Men allt blev verkligen inte fel heller. Men Petrus hade ett rätt. Han hade ett rätt hjärta. Han hade ett rätt hjärta. Han kom igen. Han reste sig. Och han kom igen. Halleluja, halleluja. Så ska jag ta och läsa en annan text då. Eller Paulus. Han påminner korintierna. Han ville påminna korintierna om evangeliet. Det är evangelium. Det är det gamla evangeliet som frälser. Som frälser oss. Första Korintierbrevet 15:1 och följande säger vi. Det är en för många lite kontroversiell text, men den står faktiskt där. Första Korintierna 15:1 och följande. Bröder, det är alltså troende syskon han skriver till. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er och som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Men vers 2, om vi tittar lite på den och tar den en gång till. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade och som ni nu håller fast vid det. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Därför tror jag att den här läran, en gång frälst, alltid frälst, det stämmer inte alltså. Utan tron, Bibeln säger också, tron kommer av att höra Guds ord. Romarbrevet 10:9. Inte av att jag en gång har hört. Och frälsningen kommer av tro, inte av att jag en gång har trott. Det står, vilken makt i höjden eller djupet kan skilja oss från Kristi kärlek? Underförstått ingenting, men det finns en faktor som inte är nämnd där, och det är jag själv. Jag kan gå ut ur den. Berättelsen om den, eller liknelsen om den förlorade sonen. Den förlorade sonen var förlorad. Men fadern stod och väntade, säkert med ett sorgset hjärta. Men han var tvungen att ta beslutet. Nej, det här går inte längre. Han tog beslutet och vände om. Och när han började närma sig, så sprang hans pappa ut med öppna armar och välkomnade honom. Och sån är ju Gud. Även om jag har varit ute och snurrat, även om jag har kommit på glid, så står han där och vill ta emot mig. Men jag måste själv ta ett beslut. Det räcker inte att vänner har bett för mig och säger, du Lennart, du behöver komma tillbaka, du behöver få det rätt ställt med Gud. Ja, kan man säga, och så där, det går nog bra. Nej, det gör inte säkert att det gör det, utan jag behöver ta beslutet. Far, jag har syndat, men tack att du vill ta emot mig. Är så viktigt det här. Det är ett beslut vi tar, och ingen kan ta det åt oss. Men han älskar oss. Han älskar oss och han längtar efter oss. Men det är ett beslut. Det är ett beslut jag måste ta själv. Att jag vill gå med Gud. Jag vill vandra med honom. Jag vill följa Jesus. Är det alltid lätt? Nej. Men han har lovat att vara med oss. Guds frid som övergår allt förstånd ska vara i våra hjärtan om vi lägger våra liv i hans händer. Sen tar jag ett litet stickspår tillbaka. En annan påminnelse som Paulus gav till Timoteus. Det andra Timoteusbrevet tycker jag är lite extra intressant, därför att det är faktiskt det sista brev Paulus skrev. Och när man läser det, så är det ett par saker som jag tycker sticker ut där. Och det ena är då, håll fast vid läran. Läran är viktig. Och det säger Paulus, han säger det på flera ställen, att främmande läror ska vi inte ta till oss. Och nu kommer det så många främmande läror. Och det är inte det att folk säger, det påstås att det finns andra böcker än Bibeln. Det finns påstår de som påstår det också, att traditionen är lika väl mycket värd som Bibeln. Det finns det också. Men Det är många menar att du kan inte tolka Bibeln som det står. Bibeln måste göras om, måste anpassas till någonting som är relevant idag. Och hör, och för mig är ordet relevant lika med antennerna ut när man hör det i kristna sammanhang. Vad en kyrka som är relevant i tiden, ja, vad menar man med det? Man pratar om det här att samma budskap med en ny förpackning pratas det mycket om. Det är väl inget fel med en ny förpackning om människor om människor blir frälsta. Men det måste vara samma budskap också. Det är budskap som Jesus gav. Omvänd er och tro evangelium. Så är det. Men jag ska ta andra Timoteus. Nu ska se här. Andra Timoteus 1:6. En annan påminnelse. Därför påminner jag dig, Paulus han säger till sin yngre medarbetare Timoteus. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter en kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Och så vidare. Men att Paulus, han pratar om både anden och ordet, anden och läran. Han vill att nådegåvorna ska flamma upp. Så vi kan, och även om vi har rätt lära, så det kan bli torrt ändå. Och om vi tittar i uppenbarelseboken, vi behöver inte slå upp det, men i brevet till Efesus då, i uppenbarelseboken 2, så var det så mycket som var bra, men ett hade Jesus emot den församlingen, att man hade övergett den första kärleken. Det var så mycket som var bra, men den biten var de tvungna att ta tag i. Och det är väl, vad jag kommer på, så är väl det enda stället i hela Bibeln som vad jag kommer på där han säger vänd dig tillbaka. Betänk varifrån du har fallit och gör åter de första gärningarna. Och jag kommer ihåg själv, det är väldigt länge sedan, det är 40 år sedan nu, när jag fick ta emot den helige ande. Jag var frälst i Svenska kyrkans sammanhang, där undervisades inte så mycket om det här med frälsning, omvändelse och bli frälst. Men när jag väl fick ta emot den helige ande och började tala i nya tungor, då försvann allt gammalt ateisttvivel. Oj! Då var det som att tända en lampa över Bibeln. Och egentligen räknar jag därifrån. Det är ju länge sedan. Många av er var inte födda då säkert. 10 mars 1981. Då gick jag runt en hel kväll och bara pratade i andra tungor. Jag för en del lite kämpigare får några ord så där på en gång som man får kämpa med. Jag fick faktiskt ett helt språk på en gång. Men det där är olika. Va? Det viktiga är att vi har ett hjärta som längtar efter mer av Jesus. Det har vi sjungit om nu, och det är det, ett längtande hjärta efter Jesus. Paulus påminde, som sagt, han påminde till Moses. Och sen utifrån vad jag läste tidigare, att Paulus påminde också korintierna om evangeliet, skriver han i första Korintierbrevet 5:1. Och då kan vi titta på grunderna, evangeliets grunder. Hittar jag i Hebreerbrevet 6 faktiskt. Och där diskuterar man, vet inte med säkerhet vem som har skrivit Hebreerbrevet. Det är i alla fall skrivet till starka kristna, som jag har förstått, till judiska kristna som har vänt om, eller de har blivit kristna då, och de är under stark press till att förneka Jesus, men starkt förföljda och frestade att förneka Jesus. Och det skriver författaren, vi läser från kapitel 5:13. Vi tar från 11 också, vi har tid på oss, tror jag i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad klockan var när jag började, men jag tror vi har tid på oss. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga till att lyssna. Det gäller inte den här församlingen, men det gäller den församlingen. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk och inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för den som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och det är min egen erfarenhet också, att vi behöver studera Bibeln, behöver älska god undervisning och så. Och då först börjar man inse vad är rätt och fel. Så i alla fall för mig, jag är inte uppvuxen i ett kristet hem. Jag var 20 år när jag slutade, jag är 65 nu, nybliven pensionär kanske jag skulle ha sagt. Men när jag var 20 när jag slutade vara ateist. Och det var en kompis till mig, han hade blivit frälst ett år innan mig, och han drog igång och vittnade för mig. Jag hade inte så många kompisar, så jag satt mest kvar och lyssnade. Jag ville inte förlora honom som kompis, så det var mest därför jag lyssnade i början. Men så småningom tog det skruv, att jag var tvungen att erkänna att han hade någonting som jag inte hade. Han hade något som jag inte hade. Jag trodde jag var lycklig, men det var jag inte. Så det slutade med det i alla fall, eller rättare sagt började med det en dag i min lägenhet då, Kungsängen utanför Stockholm. Så bad jag bara ungefär så här: Herre, tänk på mig. Sen gick det några år, någonstans mitt emellan sökare och andligt spädbarn, jag vet inte vad jag var. Men då kom jag tillbaka i alla fall till den punkten där jag fick ta emot den helige ande. Och då började det på riktigt, 10 mars 1981. Amen. Och nu avbröt jag mig själv, men det gör ingenting. Den fasta födan är till för vuxna, de som genom övning. Just det, vi behöver övning. Vi behöver hålla fast vid Guds ord. Vi ska inte anpassa oss till det här världens sätt att tänka och leva, säger Paulus i Romarbrevet 12. Och i och med att det är så då, vers 6, Hebreerbrevet 6:1. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om dophandlingar, ska det stå. Lite underliga, lite knepig översättning ibland, men med undervisning om dop i pluralis då. Handpåläggning om det, och om det dödas uppståndelse och en evig dom. Det här är alltså grunderna i läran. Hur många här inne, ska inte beräcka upp handen, har hört en hel predikan om handpåläggning? Ja, inte jag har inte varit med. Jag har hört en kassettpredikan om handpåläggning, men annan under alla år som frälst. Men ändå en av grunderna. Men det första grunderna här då, som författaren nämner, Det är alltså omvändelse från döda gärningar. William Booth, Frälsningsarméns grundare, han profeterade för över 100 år sedan att i de sista dagarna så kommer det att bli en förkunnelse där det handlar om frälsning utan omvändelse, himmel utan helvete och så vidare. Ja, vi är där idag. Vi är där idag om man ser ut hur det är i kristenheten i största allmänhet. Det kostar att välja, men samtidigt så ser man tydligare. Så ser man mer att oj, det här är inte bra. Men det är det här som gäller om vi har satt oss in i Guds ord. Omvändelse från döda gärningar, och det är precis där från Markus 1 då, som Jesus sa omvänd er och tro evangelium. Och undervisning om dop nummer 2, och jag dömer ingen och så, men att varning, när man börjar kompromissa om dopet så kan det vara en ingång för också kompromiss om andra läror. Det kan vara det. Och jag ska inte nämna någon namn. Nej, men om man tittar tillbaka på hur det är i olika kyrkor. När man vet egentligen, vad säger Bibeln att låta döpa sig? Så börjar man, vi måste vidga vår syn lite grann. Och visst, man kan vara Guds barn utan att vara döpt i vatten. Det ser vi i apostlagärningarna 9 tror jag det, eller 10 om Cornelius hus då, att folk, den helige ande föll även fast de inte var döpta i vatten. Men det naturliga var då att då lät man ju döpa sig. Och så man kan vara Guds barn ändå, men jag tror det är en farlig väg. Kompromiss är aldrig bra. Ja, vi är syskon då, men att det kan bli farligt. Sen blir det lite till och lite till och lite till, och då är man utanför. Och är man utanför, till att börja med utanför Guds vilja, och i allra värsta fall så tror jag till och med man kan hamna utanför Guds rike. Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Handpåläggning. Ja, det finns inte så mycket om det. Men om vi går tillbaka då till den här Timoteus då. Att vårda den gåva du fick genom min handpåläggning. Så det här, smörjelse är överförbar. Och vi brukar, när man avskiljer människor till tjänst för Gud, så brukar vi alltid lägga händerna på dem. Vi ber för sjuka. Och så att det här med handpåläggning, det är långt större ämne än vad vi brukar tala om då. Om det dödas uppståndelse och en evig dom är inte alltid populärt. Och vi vet människor, många som har haft svårt, en trasslig bakgrund, tycker det här med dom och sånt, nej, det behöver inte vi höra. De har haft det jättejobbigt, så de har haft ett helvete rent i livet, så nu behöver de inte höra om det. Finns tyvärr så att man resonerar så. Men vi behöver allt Guds ord. Och har man fått en felaktig undervisning om det här sen tidigare, då är det så viktigt att komma in i en rätt undervisning. Att komma in i rätt. Vi ska längta efter Guds oförfalskade mjölk, säger Petrus då. Så, och det här med evig dom, det låter, många tycker inte alls om det, men så är det. Alla kristna och både Guds barn och de som inte är Guds barn kommer en dag att dömas. Vi kommer inte under den domen. Men vi kommer att få redogöra för våra liv. Och den övriga döda blev inte levande förrän efter de 1000 åren. Så det kommer en dom. Men vi är satta att rädda människor. Det är det vi ska leva för. Att rädda. Sen står det lite text efter det också som: detta vill vi göra om Gud tillåter. Det som en gång smakat ljuset och den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom det på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Och det är en sån här text som: oj, jag har ju faktiskt syndat medvetet. Men då ska vi veta vilka är mottagare, vilka är det här brevet skrivet till. Jo, det är till starka kristna som har varit med om Guds kraft. De har smakat det goda, och ändå är man frestad att förneka Jesus. Så det handlar om. Och det känner jag inte till någon som har gjort överhuvudtaget. Men det är viktigt att vi står fast för Jesus. Och det står gamla översättning: ty om vi med berått mod. Så det handlar inte om jag kommer under press eller så. Så att vi har Fadern som väntar på oss. Amen. Jag tror tiden har gått, och jag tror jag är nöjd. Jag tror jag får vara nöjd så. Gamla evangeliet. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus för vad du gör i den här församlingen. Tackar dig att du ska fortsätta ditt verk. Även om Bengt Arne lämnar över staven, så tackar vi dig att det blir rätt person som kommer. Och vi bara tackar dig att det får inte vara någon stress. Att församlingen ska inte känna någon stress eller press. Utan att tack för att du sänder rätt herde. Och jag välsignar Bengt Arne. Jag vill tro att det var lång tid kvar. Det var lång tid kvar att tjäna Gud. Amen. I Jesu namn. Amen.